Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå, 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 hallå,
hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som vi hörde där från Örby än så länge, men det är påsk så han åker snart till Norge. Här norrman som han är, och påsk är så stort så det är helt otroligt i Norge.
Så är det.
Och jag då, Per Bjurman, i Holken i New York.
Ja.
Och här inväntar vi också påsk, men underligt nog så är påsk ingen big deal i USA.
Ja, just det.
Det är väldigt, jag kommer aldrig runt det där. Medan det sekulära Sverige firar påsk i 4-5 dygn.
Ja.
Så är det liksom ingenting här. Det är påsksöndagen, på påskdagen så äter man Easter lunch liksom. Och sen det är det hela.
Det är inga påskkarar och inga påskägg och så vidare.
Jo, lite som, men det är inte så att Good Friday, alltså nu på fredag, långfredagen, att det står still eller så.
Nej.
Inte alls.
Ja, det är märkligt. Och jag som åker till Norge som lediga på skärtorsdagen till skillnad från Sverige, och det är ju, det är, påsk är en jättegrej liksom. Det är, ja, var inget alternativ för mig att stanna hemma i Sverige, utan har man norsk koppling här, då är det bara Norge som gäller nu.
Ja. Men det är tidig påsk i år, ja. Så att vi befinner oss fortfarande i grundserien. Mitt intryck är att det brukar vara precis i slutklämmen av grundserien, eller rent av att slutspelet har börjat när det är påsk.
Jag undrar om inte förra året att slutspelet inleddes på påskdagen.
Jo,
jag tror faktiskt det var så förra året.
Ja. Men det är påsken som flyttar runt. Inte
ja, exakt.
Slutspelet.
Ja, precis.
Ja, men nu blir det ju ändå en dramatisk påsk igen, eller får man säga. Det är för att de här sträckracen upphör ju inte att vara gastkramande. Det är inferno.
Ja, verkligen. Och, oj, vad det händer grejer från vecka till vecka. Vi ska ju dissekera tabellen igen.
Från kväll
igen.
Till kväll.
Från, ja, till vecka till vecka. Ja, precis. Från kväll till kväll är ju mer rimligt att beskriva. Men jag tänker bara en sån sak som förra veckan när vi satt och gick igenom streckstriden. Då hade Columbus massa raka segrar. Och jag sågade Boston lite grann. Nu har de 4 raka segrar sedan dess. Vi kommer in mer på det. Men det händer så mycket från kväll till kväll, som sagt.
Ja, jo, vi ska komma in ordentligt på det där, vilka lag som man törs tro på, vilka man börjar fundera på om man ska räkna bort. Men ja, vad man än kommer fram till för sanningar, så har ju den sanningen förlorat värde en vecka senare.
Ja, det känns lite så.
Men vi ska börja en annan ände. Det har ju hänt stora saker som inte direkt har med det här att göra. Las Vegas, true to character, slog till med en chock. var det väl i helgen?
Ja, i söndags var det.
Ja, i söndags kom beskedet att med 8 grundseriematcher kvar så sparkar man coachen Bruce Cassidy, som vann Stanley Cup med laget så sent som 2023.
Ja.
Och ersätter honom med ingen mindre än vår vän Tortan, John Tortorella.
He's back.
Ja, he is back.
Oh. Ja, det är ju uppfriskande, men man måste
man
säga...
Man häpnar ju.
Ja, man häpnar ju alltså. Och på ett sätt inte. Är det någon klubb som håller på med sånt här, så är det kanske Vegas. Alltså...
Ja, vi har ju beskrivit dem som genuint osentimentala.
Ja.
Vilket ju betyder, ja, de har liksom inga skrupler.
Nej, den klubbledningen har verkligen inte det. Å ena sidan kan man säga så här, spelarna vill flytta dit. Vi pratar om vilken destination det är, hur väl de behandlar sina spelare. Man får bo där ute i Sammelin och träningsanläggningen precis i anslutning. De tvättar spelarnas bilar under träningen och allt det där. Men om man inte vinner, då är man inte vattenvärd. Då är det rakt vägen bort från Summerlin. Då får man inte bo där längre. Då skeppas man någon annanstans på kontinenten. Och ja, det spelar ingen roll om man har vunnit Stanley Cup för några år sedan. Eller
att man är folkhjälte som Fleury var.
Ja, eller som Jonathan Marsh så, som vann MVP-priset.
Ja.
Fråga Pete DeBoer eller Gerard Gallant. Samma med öde gick Bruce Cassidy till mötes nu.
Nu ska det ju dock påpekas att han fick ju sparken från Boston också. Då sipprade det ut mycket om att spelarna var trötta på honom.
Ja.
Han är en underbar coach för media. Det finns ingen som kan prata så detaljerat om hockey och undervisa så pedagogiskt. Ja. Om hur han tänker och positioner på isen kan han sitta och prata i 20 minuter om.
Ja.
Om man ska vara en eller en och en halv meter från höga stolpen i olika situationer.
Ja, men det är ju på millimeternivå nästan.
Ja, men samtidigt då kanske overstays his welcome då och då med en, inför spelarna med en mer barsk personlighet. Det verkar ju vara så.
Ja, för jag kommer ihåg att vi pratade mycket om det när han fick sparken från Boston. Att han var, vi hade synen på honom som en väldigt skicklig tränare, men vi nåddes ju av de här uppgifterna om att omklädningsrummet var inte lika populärt längre med Bruce Cassidy gormandes där.
Nej.
Och nu har det kommit, eller det kommer redan efter fjolårsuttåget mot Edmonton, vad blev det, 4-1 matcher, och Vegas stod sig ganska slätt då mot Edmonton i andra rundan. Att det skar sig lite i omklädningsrummet då också, vilket de vädrade, de ledande spelarna för Kelly McCreamon på exitmötena när säsongen då skulle packas ihop. Att de tyckte Bruce Cassidy till och med gick lite över gränsen i sitt tilltal till spelarna då. Så att det är, ja, av den anledningen så kanske han helt enkelt har overstayed his welcome där.
Och sen är det ju ett faktum att den här säsongen inte har varit särskilt bra. Visst, de är på slutspel, men de har, på slutet har de ju rent av dragits in i sträckstriden där. Och sett till vad de har för manskap och vad de har för ambitioner och hur de har laddat truppen, så är ju det ett misslyckande. Du smsade mig häromdagen när det var den här tårtan-grejen, att de har kommit undan lite från kritik för att andra har varit så dåliga.
Ja, det har varit i västra konferensen har det varit mer fokus på Edmonton, och i öst så är det ju Toronto och det är Rangers och så vidare. Devils kanske som har fått mer, Florida som har fått mer kritik än Vegas. Men framförallt här efter OS så har det gått riktigt, riktigt dåligt. Alltså de har ju näst sämst record i hela NHL efter OS. Det är bara Vancouver, tokjumbon, som har tagit färre poäng än Vegas efter OS.
Ja, ja, och som jag såg med McCrimmon sa på sin general manager då, på sin presskonferens, att det är som att det finns ingen riktig energi i laget, och den känslan har man verkligen, att det är liksom inget go där när de spelar.
Nej, precis, för samtidigt så vi som gärna förhåller oss till underliggande statistik och kollar på det, vi tycker att Bruce Cassidy, ja, hans spelsystem funkar i år igen på så vis att de är i toppen i många sådana kategorier. De har sett till expected goals, skapar mycket chanser. De är inne i slottet och bökar så där framför kassen. Samma sak defensivt. De är ett av lagen som förväntas släppa in minst antal mål. De är liksom topp 5 i respektive kategori. Men det syns ju inte i faktiska tabellen liksom.
Nej.
Och framförallt så är det ju målvaktsspelet som är dåligt. Det är faktiskt sämst i hela ligan. Det är sämre än Edmontons den här säsongen. Men samtidigt så klagas det ju lite på just energin där, och det är ingen relentless forecheck precis, och det, trots att siffrorna framför mål ser bra ut, så tycker många liksom som följer Vegas att det släpps in lite enklare turer, de hugger inte tillräckligt frenetiskt framför motståndarkassen och sådär, och då känns det lite som en tydlig reaktion här på att få in en John Tortorella, för då måste det blocka skott, då måste det sättas en hög intensiv forecheck. Det är liksom...
Men det är ju samtidigt så att de signade Mitch Marner på långtidskontrakt. Man tradade till sig Rasmus Andersson. Så ambitionen är ju högre än vad resultatet har varit, om man säger så.
Verkligen.
De har underpresterat, det är bara så.
Ja, en annan statistik som verkligen sticker ut apropå att kanske inte ha den rätta energin eller komma ut i matcherna med full frenesi, det är faktiskt så att det är just bara Vancouver också på hela säsongen, inte bara efter OS, som har legat under i matcherna längre tid än Vegas. De har legat under fruktansvärt lång tid under matcherna i säsongen och tvingats jobba i uppförsbacke hela tiden. För de kommer in lite sådär 80% i matcherna istället för 100%.
Ja, men då kommer John då, tårtan, skänfocken monumentale.
Kapten Haddock har du kallat honom.
Ja, Kapten Ahab har jag kallat honom.
Oj, så
han från Moby Duck. raseriets geni.
Ja.
och han... Det är ju en väldigt speciell situation att komma in när det är 8 matcher kvar av säsongen. Vad ska man hinna liksom ändra på då? Ja. Tycker man. Men jag såg att hans gode vän Mike Sullivan här i New York, de är ju bästa kompisar.
Nyligen vunnit OS ihop.
Ja, och han sa att well, John is very good in krishantering.
Ja.
Jag menar, att är det någon som kan komma in och ändra stämningen i ett lag nu och piska fram energin, så är det han. Och kanske stämmer. Han har ju bara fått kontrakt för den här säsongen och slutspelet då. Inget mer.
Nej, det är en kortsiktig lösning. Det är ju uppenbart. Men det ska bli spännande att se John Tortorella komma in i ett sånt här lag. Ett Vega som är contender, som går för Stanley Cup. Det är det.
Ja, det är väldigt annorlunda mot vad han har varit i för sammanhang. För man har ju bilden av att han ska komma in och baka ett lag från grunden.
Ja, ett totalt miserabelt lag där allt behöver förändras. De välkomnar vilken förändring som helst. Vi behöver en identitet. John Tortorella, hjälp oss genomgående strukturen i hela organisationen ungefär.
Ja.
Men nu tar han över ett lag som, ja, kanske med några små medel skulle kunna nå upp till den nivå de förväntar sig att de ska ligga på. Liksom.
Men det handlar ju om att få fram potentialen. Jag menar, vi har ett lag med Jack Eichel och Mark Stone och Thomas Hertl och Mitch Marner,
ja,
och Rasmus Andersson och Noah Hanifin och
Shea Theodore.
Shea Theodore. Det ska ju gå för fram otroligt mycket mer ur ett sånt lag. Och,
ja.
Ja, det kanske är, han har ju rykte om att vara liksom vansinnig mer eller mindre, men det är ju inte riktigt sant. Liksom. Det blir ju i vissa situationer det kokar över.
Ja, och nu ska jag inte framställa John Tortorella som någon slags ängel i omklädningsrummet mot spelarna, men det är ju lite tvärt emot kanske Bruce Cassidy, att media kan han verka barsk och han kan ryta till mot reportrar och han kan vara jobbig att ha att göra med. Men in mot laget är det många spelare som vittnat om att de gillar att ha att göra med John Tortorella.
Ja, han är ju så ärlig och raka rör.
Liksom. Precis, det är ju verkligen, när man liksom säger old school coacher, då tror man ibland att, då kan man ibland förväxla det med Mike Babcock, att det är mind games och sånt där.
Men ja,
det är
ju rakt.
Precis, men det är ju inte John Tortorellas stil. Han är ju för rak snarare i så fall. Han är ju hård men rättvis liksom.
Ja, ja, och överallt där han är så, som i Philadelphia, det har jag tjatat mycket om. Att, ja, det kanske har varit jobb för jobbigt till slut, men det är ju tack vare honom de är det de är nu.
Ja.
Det var, han tog ju hand om några unga spelare där som liksom, han har gjort riktiga proffs som aldrig ger upp. Och så.
Ja.
Samtidigt är det ju, det är svårt att vänja sig vid tanken på Tortorella i just Vegas. Med dess liksom show. Det är ju en enda stor show.
Ja.
Det är så spektakulärt med vad som händer med publiken. Och det är liksom tungt fokus på inramningen.
Ja.
Och den är ju han känd för att skita fullständigt i.
Ja, när de ska ha sina spektakulära intron där med skådespelare på isen och sånt där. Då får John Tortorella sitta kvar i tränarrummet och sen komma ut först.
Han, jag kommer ihåg när han var här så fick han någon fråga. John, vad tyckte du om stämningen ikväll? What? What? Det sket han alls.
Ja, han är för hacking.
Nej, verkligen inte. Och det sa han nu efter. Det var något intressant. Han sa att ja, det här är en fantastisk hall att spela i. Men jag tror att det är en fördel för bortalaget. För det är så olikt allt annat. Ja. För oss blir det, för laget som spelar här blir det vardag. Men för de som kommer hit blir det liksom en sån speciell upplevelse varje gång.
Ja, 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 det är lite speciellt. De har alltså hunnit spela en match med Tortorella i båset. Och det var ju mot Vancouver, så det räknas ju knappt som en värdemätare. Det blev ju 4-2-seger i alla fall. Men det kommer svårare matcher ahead.
Ett problem som ju han inte kan göra någonting åt är ju det faktum att målvakterna inte har varit tillräckligt bra.
Nej.
Det är ju, alltså det kan du ställa vilken coach du vill. Gud kan stå i båset. Ja. Och är målvakterna inte bra så går inte det att göra någonting åt.
Nej, precis. Alltså, ja, nej, som sagt, sämst målvaktsspel i ligan totalt sett den här säsongen för alla Vegas målvakter. Det har varit 4 målvakter in och snurrat där. Jag trodde ju mycket på Carl Lindbom inför säsongen. Så här. Jag trodde att han kan få chansen den här säsongen. Det fick han också när det varit lite skadad, men inte heller han tog chansen. Men framförallt litar de ju på Aiden Hill med hans höga lön. Och sett till underliggande statistiken så släpper de inte till så väldigt mycket som man tycker att det borde kunna vara hyfsade förutsättningar att ha bra målvaktsspel där. Men nej, Hill har ju inte alls letat upp till det där långa kontraktet som han sitter på nu. Medan en sån som Logan Thompson i Washington, han skulle de haft nu istället.
Ja. Oh. Ja, vi får se. Det ska ju bli jävligt intressant att se vad det här leder till. Och om de går till slutspel, och det bör de väl göra. Liksom, då är han ju en jävel att ha i båset. Alltså, i slutspel, det kan ju ni i Tampa vittna om. Både när han har stått i Tampas bås och när han har stått i till exempel Columbus bås.
Exakt, jag fick först kalla kåra när du sa det, för att jag tänker på Columbus-serien samtidigt som inte jag i mina tidiga NHL-dagar när det ledde till en Stanley Cup när man älskade John Tortorella. Fredrik Modin har ju kallat det klart bästa coachen han någonsin haft.
Ja. Att, Ja, och man välkomnar honom med öppen famnen då, för det blir mer action, mer färg i ligan när John är med.
Det blir det verkligen. Känns som att det kommer bli några bjudetexter med Tortorella citat kommande månaden här. Det är oundvikligt.
Ja, det ser vi fram emot. Härlige tårtan.
Ja. Ja.
Ja, men det är inte bara där i Vegas det har skett förändringar, utan bara dagen efter så kom det ett lika drastiskt besked från Toronto. Det blir en grej att markera i slutet av grundserien att man inte är nöjd med vad som har skett. Och det var alltså då Maple Leafs som plötsligt hastigt och lustigt sparkar general manager Brad Treliving.
Ja, kort inför den uppmärksammade matchen mot Anaheim, vi kommer in på den också, men det var lite speciell timing. Just så här slutet av grundserien också.
Ja, och vdn och presidenten Pelly gick ut och så tackade Treliving för att han var bra. Så, men vi har kommit fram till att vi behöver en ny riktning för att nå de mål vi når. Och det är ju en markering. Alltså det är ju ingenting som förändrar någonting den här säsongen. Och de kommer inte att ersätta honom direkt, utan det har inletts en jakt på en ersättare. Och det kommer man att försöka få in till sommaren då.
Ja.
Men det är ju en markering från högsta ledning och ägare om att det här är inte acceptabelt, det som har hänt i år. De har tagit kraftiga steg bakåt.
Ja, nej, precis. Generellt sett får man väl säga att Treliving-anställningen inte varit någon succé totalt sett. Framförallt från och med den här säsongen. Men hans beslut från att han tog över fram till nu, lite grann inräknat förra säsongen kanske också, har ju varit ett misslyckande. När han tog över från Kyle Dubas, då hade de sina 2 poäng med sitt bästa grundserie genom tiderna i klubbens över 100-åriga historia. Sen dess har de tappat lite år för år. De har visserligen vunnit en slutspelsrunda mot 8 i fjol, men inte tagit de där nästa stegen i slutspelet som de förväntar sig, med Treliving och Craig Berube som ny coach och lite mer hårdfört Toronto. Men generellt sett så har han ju tagit beslut som har satt dem i en sämre position nu än vad de var i när han tog över. De har gått bakåt.
Ja, det har de. Och med facit i hand och vad som har skett senare med honom, så tror jag att det var ett ganska fatalt misstag att sparka Kyle Dubas. Jag tycker han har visat i Pittsburgh nu att han är en av de bästa i det här gamet.
Ja, och jag tycker det var speciellt när Pelly satt på den där presskonferensen också och sa vad de sökte i sin nästa general manager. Då sa han ju, då beskrev han ju Kyle Dubas i princip. Han sa ju att han ska vara data-driven eller data-centered. Det ska vara liksom någon som är duktig på underliggande statistik och tolka siffror och AI och framtiden och så vidare som han pratade om. Och det ska vara någon som kan klara av att hantera en retool, för de vill inte göra en rebuild, utan de vill fortsätta försöka få till någonting med Matthews Nylander Nice-eran här, va?
Det låter som du är jobbigt.
Ja.
Du ska
ja, jag tror inte jag får något samtal.
Du är bra på underliggande siffror. Ja.
Nej, men det är ju lite det Dubas håller på att lyckas lite grann med, får man säga, i Pittsburgh.
Ja, alltså de, vi kommer in på dem mer, men alltså bara personal, de moves han gör, vilka spelare han får in och hur bra de passar i bygget, tycker jag har varit väldigt imponerande den här säsongen.
Ja.
Nu senast, inte minst, då är Elmer Söderblom en väldig faktor för Pittsburgh.
Ja, bara en sån sak.
Ja.
Identifiera det. Ja. Nej, men jag vill säga lite mer om Treliving här. Alltså, jag tycker nu det här året alltså, har mitt ord jag kommer fram till är tafatt.
Ja, alltså, precis. Han känns lite så. Han känns inte som någon som nu blåser det, nu måste vi gå till Brad och hålla handen.
Nej, precis. Alltså, det har känts tafatt. Från hanteringen av Marner förra året som slutade med att de tappade honom gratis. Eller de fick ju Nick Ra där i slutet. Men ändå, det var ju inte till närmelsevis en ersättare. Och så pratas det om att ja, men nu ska vi lägga de här pengarna på nya spelare som ska göra oss bättre. Men visst, det kom lite nya spelare, men man kände ändå att när kommer den sista riktiga pusselbiten? Den kom aldrig. Toronto satt och väntade hela sommaren. Nej, det här är alltså lagbygget som vi ska bli bättre med. Tafatt. Under den här säsongen gick sämre och sämre och sämre. Är det inte läge att sparka Craig Berube nu? Det måste ju hända någonting. Eller någon stor trade. Gör någonting. Nej, vi gör ingenting. Börjar till slut sälja av lite grann vid trade deadline. Men kasta ju bort den här säsongen liksom. Det var tafatt från sommaren till nu.
Ja. Frågan är nu då, överlever Craig Berube? Han får ju fortsätta den här säsongen ut. Men en ny general manager vill för det mesta installera sin egen coach också.
Nej, jag tror inte att Craig Berube välkomnar någon data-driven Jonathan Ekliv, eller jag på att säga. Nej.
Vem skulle du anse som, om du kom in och du fick välja fritt bland coacher, vem skulle du ta?
Ja, just nu skulle jag ju med Torontos budget skulle jag nog kontakta Bruce Cassidy.
Ja. Men du skulle inte försöka locka John Cooper?
Nej, han ska vara i Tampa. Det är viktigare.
Men du, om du är anställd av Toronto, då kommer, ja, du lova att du kommer att sluta hålla på Tampa.
Ja, det är möjligt. Det känns, ja, att jag ska sitta och hålla på Toronto, det känns långsökt. Men ja, vem vet.
Ännu, ja, mer långsökt känns faktiskt att du ska få jobbet.
Ja, exakt. Nu låter jag
sitta och prata. Inte du behöver oroa dig.
Nej, precis. Nu låter det som att jag tror att det här kommer hända. Ja. Nej, men svar på frågan i alla fall att jag tror inte att Craig Berube, utifrån hur det har gått sen han tog över Toronto egentligen, och framförallt inte den här säsongen, och hans status längre i spelargruppen, så är hans dagar räknade. Det handlar bara om att en ny general manager ska komma in och få välja sin nya coach.
Ja. Ja.
Det tror jag.
Precis. Och spelar, vad som händer med spelartruppen, det går inte att spekulera i nu.
Nej, men det som man kan säga som är spännande, och det är upp till den nya general manager. Och det är också lite grann i pitchen i jobbintervjun också. Det är ju hur man ska hantera det här. Allra mest centrala är ju Auston Matthews. Han har ju trots allt bara 2 år kvar på kontraktet efter den här säsongen. Ja. Är han beredd att gå igenom en rebuild om det är det de vill göra? Är han liksom, investerar han i Toronto långsiktigt, eller vill han till någon marknad som känns tryggare på sikt och där han kan vinna? Där han känner att han kan vinna? Ja, det påverkar verkligen en general managers beslut för att knåda hela degen. Liksom.
Ja. Ja. Ja, den kommer inte in till något dukat bord där det bara är att spinna vidare på något som fungerar, utan det måste ju till, ja, de har mycket på tallriken direkt.
Ja, för det är lätt att säga att de vill göra en retool och fortsätta satsa med den här kärnan liksom, som visserligen har tappat Marner då. Men ja, hur ska de göra det? De har knappt några draftval, alltså höga draftval kommande tid. De kanske får det i sommar då. Vi har ju pratat mycket om det där, om att de har tradat bort sina 2 kommande första runda val. Om de slutar botten 5 den här säsongen, vilket ju inte är omöjligt, då får de behålla sitt första val för den där Brandon Carlo-traden. Totalt misslyckad av Trelleving förra trade deadline. Mm. Annars så blir de av. Alltså de får en bottenposition men får ändå ingen första runda val den här sommaren. Eller nästa då. Så det är ju väldigt tungt för dem. Det är en free agent-marknad som är väldigt skral den här sommaren. De har inte så mycket pusselbitar utöver sina absolut bästa spelare att trada i sommar som de kan få ett vettigt utbyte för. De har inte så stark prospect pool. Så att det är inte så lätt med en retool. Det är nästan... Det vissa Toronto-fans tycker ju faktiskt att det är dags med en rebuild till och med. Alltså, trada Matthews.
Mm. Ja, jo, det har man ju. Absolut. Inte minst hör jag det bland mina väldigt hetlevrade Toronto-fans i bloggens kommentatorspår.
Ja, det hade man ju aldrig trott förra sommaren. Liksom. Men nu är det en tanke som finns planterad i Toronto. Alltså.
Ja. Ja. Men bara timmar efter det beskedet då så gick Toronto upp i vinterns, eller senaste veckorna får vi väl säga, mest emotsedda match när de hade repris mot Anaheim i Honda Center och skulle hämnas då för bentacklingen med vilken Radko Gudas avslutade just Matthews säsong.
Ja.
Och ja, det vart ju livat direkt. Det vart Four Nations artat.
Ja, det var det faktiskt.
Direkt vid första tekningen så kastade sig Max Domi över Gudas. De fick ju kritik för att de inte gjorde något då när det hände.
Precis, apropå tafatt. Det var ju också något som beskrev Toronto då. När deras kapten ligger knäskadad så är det ingen som hoppar på Gudas utan man tycker det var väl okej. Okay.
Ja, men nu vart det desto mer livat då.
Ja.
Men sen tog de hem också genom att vinna, och framförallt i tredje perioden i den matchen spelade de väldigt bra, framförallt Tavares och Nylander tog över showen.
Ja, just det. Nylander som nu är bästa Nylander dessutom.
Ja, han är etta i Nylander-ligan. Ja. Han har gått om pappa Mikael på betydligt färre matcher, så han är bäst i familjen.
Ja, och gör ju poängmässigt sett i alla fall en riktigt bra säsong i detta usla Toronto.
Ja.
Det ska,
ja. Ja. Ja, han är väldigt lite skugga ska falla på William.
Ja.
Jämfört med många andra i laget. Men ja, det var ju en intressant match att se.
Ja, precis. Och lite speciellt då att Gudas, han har ju bett om ursäkt. Han har ju uttryckt sig väldigt ångerfullt på den här knätacklingen. Och så var han egentligen skadad inför den här matchen. Han spelade inte matchen innan. Men han tyckte att nej, det är inte läge att missa en sån här match. De ska få ta igen på mig.
Ja.
Jag ska ut upp i ringen liksom. Och jag tyckte det var lite speciellt, lite konfunderad blev jag också när han liksom inte slog tillbaks på Max Domi. Han lät sig vara någon slags trastocka där. Han bara ägnade sig åt att försvara sig. Jag tror inte han utdelade ett enda slag på Max Domi. Utan han fick bara pumpa på det. Och så såg han till att inte bli för skadad. Liksom.
Ja.
Det var lite udda scener tycker jag.
Ja, men det är typiskt honom att känna att ja, det var mitt fel och jag tänker inte missa matchen. Då ser det ut som att jag är feg.
Ja, precis. Nej, han ska stå upp för sitt misstag liksom.
Ja. Men du, apropå livat och så har det inte hänt mycket som det har varit som de har haft anledning att jubla åt här på Madison Square Garden. Men nej. Igår kväll, tisdag kväll, då var vi där och såg det iskalla avslutande derbyt mellan Rangers och Devils. Och då jävla brakade loss med ett av de mer spektakulära målvaktsslagsmål jag har sett. Det var ju vår egen Jakob Markström och Igor Shesterkin som brakade ihop.
Det måste ha varit det högsta jublet på Garden den här säsongen.
Lätt, alltså. Det var det sa Sullivan efteråt. Nu fick vi en liten taste av hur det är här på Garden när det är riktigt stora matcher. Så.
Ja.
Jävlar vad de röt. Liksom. Vilket jubel. När, ja. Ja, det blir ju först, det är ju Potter, eller Kotter.
Ja, Potter hyllar vi i
Sverige. ja, just det.
Paul Kotter istället. Ja,
ja, Paul Kotter kör på Shesterkin och han ramlar om kull och det blir bråk bakom och så fort han kommer upp på benen, Shesterkin, då kastar ju han sig in där också.
Ja.
Och jag vände mig direkt mot andra Oro. Mycket riktigt. Plötsligt börjar marken åka över.
Ja.
Ångar över isen. Och sen brakar de ihop. Alltså.
Ja, det var ingen snack. Domaren försökte väl stoppa honom lite grann där. Men Markström hade bestämt sig för att nej, det är inget som stoppar mig från att flyga på storken nu. Alltså.
Nej, va? Nej, ja, det var typ alltså, det har ju boxats förr på Garden. De största boxarna var där. Muhammad Ali och Joe Frazier och Joe Louis och Sugar Ray Robinson.
Ingemar Johansson väl också?
Nej, inte på Garden. Nej, det var på Yankee Stadium.
Ah, okay. Ah. Mm.
Så att, och jag jämförde Markan med dem. Och när jag träffade honom efteråt så är det vi som är från Dalarna vet ju att man ska ju fan ju mässa med dem från Gävle. Då kan det bli, de är så griniga. Alltså.
Så är det, så är det.
Exakt vad han sa! Så är det, sa han. Och log.
Fråga min farsa också, han är också därifrån. Not best with my farsa.
Nej, man ska inte göra det. Gävlebor är så griniga, så blir det bråk, då smäller det.
Precis.
Men han, det var väl Shesterkin som vann det. Det var han som fick ner Markan till slut i isen.
Det var absolut ingen knockout, men han vann på poäng.
Ja, men det sa Jakob också. Det var ganska roligt. Han sa, ja, det är lätt att ha en plan när man står där. Sen när man kommer över och så blir det bara som det blir när man har fått av sig masken och domarna steppar undan. Jag önskar jag hade haft lite mer kontroll.
Ja, det är ju inte lätt att slåss med all den där utrustningen på sig heller jämfört med utespelarna. Det, ja.
Men det är inte ofta man ser svenska målvakter i målvaktslagsmål. Det var ju Lene förut, det hände ju.
Ja, Markström har faktiskt gjort det en gång i AHL, men det är över 10 år sedan. Det var ju länge sedan han spelade i AHL.
Ja, han berättade det. Det var en gång. Men han sa också att det var mycket frustration över hela säsongen som kom ut där. Det var därför han... Det var liksom inte att han kände att jag måste åka.
Det var inte fullständigt raseri mot Shesterkin som behövde pysa ut, utan det var annat.
Nej, alltså jag vet inte om jag står bakom det här nu efteråt, men det har varit en jobbig säsong och det var liksom mycket frustration både ikväll och... Rangers vann ju den här matchen och undvek därmed att bli svept av Devils.
Just det.
Ja. Men, ja, så det, men det var ju... Ja, vi ska inte kondona våld här. Men det var... Det var häpnadsväckande att se. Det har inte varit så mycket liksom, som har orsakat starka reaktioner annat än negativa då, på Garden den här säsongen. Så det var verkligen speciellt att uppleva.
Ja, och så har det blivit en liten trend får man nu säga när det har hänt 3 gånger på kort tid, målvaktsfighter. Det hade inte hänt på 6 säsonger inför denna då, med målvaktsfighter. Men nu har det varit 3. Det var ju först Bobrovsky och Nedeljkovic här i vintras och sen i utomhusmatchen. För Tampa och Boston så var det Swayman och Vasilevski och nu Markström som initierade den tredje.
Just det, Vasilevski slogs. Det är bara ryssar i alla slags.
Ja just det, det är ju en jättetydlig trend där. Storken, Bobrovsky och Vasi.
Ja. Ja. Ja, och Storken sa efteråt att när han kom åkande vart jag lite tänkte han är big. Han är big Markström. Jag vill inte bli knockad.
Nej men...
Ja, det gick bra i början för mig, som Jakob sa. Han hade lite korta armar i Shesterkin, så han kunde hålla honom från sig ett tag. Men sen var det bara...
Sen hittade han ingen greppen. Ja.
Men jag vill säga åt alla unga lyssnare att ni ska inte hålla på att slåss.
Nej, precis.
Allra minst om ni är målvakt.
Nej, det skulle jag undvika.
Ja. Ja, Men du, som var vi som vi inledde med att prata om, vi har ju det här, ja, nu är det i båda konferenserna väldigt mycket fokus på det här streckracet, för det upphör ju inte, det tajtas till och det förändras som sagt hela tiden. Och igår var alla lag inblandade i det östra rallyt in action.
Jaha, ja.
Jag tycker vi kan börja med att räkna bort Montreal Canadiens nu. De är inte indragna i det här, de är indragna i toppstriden i Atlantic.
De kan faktiskt vinna divisionen, de skulle ju kunna ta sig förbi både Tampa som de slog igår då. Och
i sin sjätte raka seger.
Ja, vi kan stanna upp lite för Montreal, för de är riktigt heta just nu och
ja, de
spänner musklerna inför en slutspelsrun här.
Ja. Ja, just nu känns det som att allt det man ser som deras styrkor, de får liksom ut max just nu. Ja. Av ett fruktansvärt, alltså den där första kedjan med Caulfield, Suzuki och Slavkovsky, den är inte att leka med. Och det är inte Demidov med Kapanen och Newhook heller.
Nej, precis. Men den där första kedjan, man skulle kunna kalla den för bäst i ligan just nu.
Ja.
Alltså, för den är ju otroligt het. Alltså. Den sattes ihop igen samma dag som trade deadline. Annars har vi pratat mycket om att Slavkovska lett sin egen kedja just med Demidov och Kapanen och Newhook istället. Men man har befordrat Slavkovska igen och gör en superkedja där högst upp i hierarkin. Och sen trade deadline, sen 6 mars när de sattes ihop mot Anaheim igen, så är det den kedja som har gjort mest poäng senaste månaden i ligan. Alla är långt klart över 1 poäng per match. Caulfield med 12 poäng på 13 matcher. Suzuki med näst bäst poäng.
Och 47 mål nu. Det har ingen i Montreal, denna anrika organisation, gjort sedan 80-talet.
Nej, precis. Exakt. Det är ju, han är historiska mått på Caulfields målskytte just nu. Han kan ju faktiskt dels spränga 50-vallen men också vinna hela skytteligan före McKinnon.
Ja,
det är på den
nivån. Ja, det är remarkabelt, Jonathan.
Det är det faktiskt. Och sen Suzuki då, som jag här om avsnittet nämnde som Selke-favorit. Men han kanske når 100 poäng. Och han har gjort flest poäng sedan den här kedjan sattes ihop igen. Efter Kutjerov faktiskt i ligan. Så han är ju också stekhet liksom. Men mer som framspelare.
Och första powerplay-uppställningen är alltså Slavkovski, Suzuki, Demidov, Caulfield och Lane Hudson. Det är inte många som kan matcha den fem.
Det är 5 artister.
Ja, det är det.
För det är ju också Lane Hudson som vi berömmer hela tiden, men han gör ju klart lyft från fjolårets Calder Trophy-säsong. Nu är han uppe i över 70 poäng. Han har klämt sig in i poängligan mellan Cale Makar och Quinn Hughes för backarna.
Ja.
Han är ju en världsback här och nu.
Ja.
Norris Trophy-mässig i princip.
Ja, här stora applåder till Montreal.
Och så jag måste också slänga in Jakob Dobis i kassen. Vi pratade där vid trade deadline.
Ja, just det. Han har varit bra.
Ja, alltså vid trade deadline om att ska de gå för Binnington, ska de gå för Bobrovsky, ska de göra något åt den hyfsat svajiga målvaktssidan där ändå Montembeau ses som första valet, i alla fall tidigare under säsongen, men som inte hållit måttet. Men Jakob Dobis, rookien, han är uppe i snart 40 matcher nu den här säsongen och framförallt här senaste månaden har han ju greppa tag om den första spaden tydligt. Och nu i mars här så snittar han bara 2 mål bakåt i snitt per match. Så att han har ju verkligen stängt igen butiken där också för Montreal.
Ett annat lag som jag börjar räkna bort snart ur streckstriden är Boston Bruins. De har också vunnit 4 raka nu, har 94 poäng och 8 poäng ner till jagande Ottawa. Det känns hyggligt säkert i alla fall. I synnerhet när de spelar som de gör just nu. För nu har de, ja, vi har ju pratat mycket om att de är bra hemma och lite sämre borta, men det känns som nu liksom,
ja, det gäller inte längre.
Poppar de på, nej, de poppar på alla cylindrar var de än är någonstans nu.
Ja, jag sågar dem ju lite grann. Jag har ju sågat deras underliggande statistik lite grann under säsongen, men här på slutet är de ju riktigt heta. Och förra veckan så hade de precis förlorat mot Toronto hemma och jag tänkte att nej, de är för svajiga. Men sen dess har det blivit 4 raka segrar och det är inte mot vilka lag som helst heller. Det är alltså Minnesota, Buffalo, Columbus utmanaren och Dallas här senast när Victor Arvidsson gjorde hattrick.
Ja, Victor Arvidsson är ju ett stort utropstecken. Alltså vad kul att han har kommit tillbaka på det här. Han har ju varit bra hela säsongen, men efter OS har det ju hänt något extraordinärt.
Ja, så alltså, skulle OS ha varit nu om en vecka, då hade ju Victor Arvidsson, ja, då hade han varit topp 6 i laget i princip.
Han hade varit given, han var knappt med i diskussionen innan.
Nej, men han har verkligen växlat upp här under våren. Och Faktum är att han har gjort 50 poäng nu på drygt 60 matcher. Det är hans bästa poängsnitt i karriären.
Ja.
Det är så pass bra igen. Och där måste man hylla Don Sweeney lite grann som alltså general manager för att han har lite likt Kyle Dubas fiskat upp lite sådana här, inom citationstecken, floppar i tidigare klubbar som har kommit till Boston och verkligen fått fart på karriären igen den här säsongen i Boston. Alltså, den kedjan där är ju alla lite sådana spelare. Pavel Sacha har varit i Boston länge och gjort det bra, men kom lite kantstött från Devils. Nu har han gjort 13 mål på de 14 senaste matcherna där i kedjan med Victor Arvidsson. Och Casey Mittelstadt också, som har hoppat, har blivit lite journeyman i ligan, men är ju också stekhet i den kedjan. Det finns några sådana exempel där Sweeney har fyndat.
Ja, men också hur de har fått ihop och spelar. Som Elias Lindholm, som också gjorde ett jävligt fint mål igår. Han konstaterar efteråt att det är svårt att spela mot oss just nu. Han beskriver det som, jag får lov att ta det på engelska, att we're reloading hard, closing quick and making it really hard on the other team. Ja. Dallas då hade bara 16 skott. Och,
ja, det är ändå Dallas.
Ja. Mm. Och, once they get shots, we obviously have two good goalies.
Ja, så, precis. Det har de verkligen. Ja. Ja, och jag vill hylla Sweeney lite igen. För jag tänkte göra en poäng här av vad Toronto ska försöka lyckas med. Alltså, de har gjort en retool. De har ju lyckats med det nu, Boston. Jag ser inte att de är en contender på allvar igen, men det var ändå, de har ändå lämnat den här eran som verkligen dog ut lite grann när de tradade Marchand förra året. Nu är det ingen kvar från när de vann Stanley Cup en gång i tiden. Men de har liksom, jag menar, de tradade ändå Brandon Carlo, de tradade Trent Frederick, de tradade Marchand just, de tradade Charlie Coyle och så vidare vid förra trade deadline. Och mycket av det de fick då, inklusive första runda val, att bli ännu bättre med, så är det ju till exempel en Mittelstadt, en Fraser Minten som spelar i första center just nu med David Pastrnak intill sig från Toronto. Snacka om, den är liksom symbolen för Trelevings misslyckande lite grann i Toronto, den traden.
Ja.
Ja, det är en retool verkligen som har lyckats i Boston.
Ja. Det andra laget, det enda andra laget av de här stackars indragna i Sten som vann igår var i Pittsburgh. De tog sina andra raka, vann mot ett bekymmersamt, tamt Detroit som vi ska komma in på sen, men vi börjar med Pittsburgh och man tror ju hela tiden att då kommer man kanske få det svårt nu. Nu är Crosby tillbaka, som Malkin spelar inte, men de håller undan och ser ut som ett slutspelslag just nu.
Ja, precis. Ja, som sagt, starkt och kör över Detroit där, 3-0 redan i första perioden, och så ett annat sträcklag, Islanders, 8-3 liksom.
Ja, det var ju bara dagen innan som de slog, sopade till Islanders, som också har problem. Det är många som är så bra där som man inte trodde någonting om. Anthony Manta och så vidare, det har vi tjatat om.
Ja, vi har tjatat mycket om Erik Karlsson den sista veckan också. Men nu är det april här, va? Och det är inget skämt att Erik Karlsson i mars gjorde flest poäng efter Kutjerov i hela ligan.
Han, det är otroligt.
Ja. Alltså hade Norris Trophy delats ut efter OS, då hade han vunnit. Det är ett otroligt starkt backår. Vi har pratat om Lane Hudson och alla runt omkring han där i poängligan. Och även Bouchard som är uppe i 86 poäng och förmodligen inte ens blir nominerad. Men här på slutet, då är det Erik Karlsson som är bäst av alla faktiskt.
Ja, fantastiskt. Men då underligt nog, de här två senaste matcherna har han inte gjort poäng. Utan det är Raquel som gjorde 2 mot Islanders och 1 igår.
Ja.
Och mot Islanders gjorde han shorthanded more. Och det var det första i NHL-karriären. Det trodde man ju inte.
Nej.
Han sa det, jag fick höra det nu efteråt. Men det är väl så, jag har inte spelat så mycket penalty kill.
Nej, det känns ändå som att han är någorlunda tvåvägsspelare och har farten för att sticka iväg i en kontring med ett penalty kill liksom. Ja.
Och så Elmer då, Big Elmer, som de tradade till sig från just Detroit i trade deadline. Han har varit ett utropstecken också, och Raquel var, när jag pratade med honom om Elmer, så var han väldigt imponerad och så han stor betydelse för hur mycket tid vi tillbringar i anfallszon, för att han är så bra på att hålla i pucken och vrida och vända och är med och stöka med sin räckvidd.
Ja. Nej, precis. Det är inte bara poäng som räknas, utan kan man flytta upp spelet och behålla pucken där i anfallszon, så kan ju öppna man ytor för andra att glänsa liksom.
Ja, det är så typiskt då Detroit och Jesse Amundsen spelar. Varför gjorde de det? Varför använder de inte mer? Liksom? Det var brist på fantasi i Detroit.
Ja, nej, jag tycker att den tidigare så hyllade och av mig uppskattade Och jag har till och med stått handfallen inför dem nästan. Steve Eisenman.
Ja.
Ja, där har vi en general manager som också sitter på the hot seat.
Ja, det borde han verkligen göra. Vi kan ju ta Detroit då.
Ja.
De är ju inte borta på något vis eftersom andra lag också förlorar nu då. De får ju sikta på den andra wildcard-platsen. Det är deras enda chans att komma in.
Ja.
Och där har ju Columbus och Ottawa liksom börjat hacka också. Ja. Men Detroit, det är bekymmersamt. De har ju problem med mars månad då. Och det var någon som sa igår, det enda positiva just nu är att mars är över. Nu blir det april istället.
Ja, det är men, positivt. Ja.
Men Todd McLennan har ju gjort skarpa uttalanden senaste veckan om att han inte begriper hur det kan vara möjligt att han och hans kollegor i coachstaben måste tvinga fram competitiveness hos laget. Det borde vara helt naturligt i det här läget där vi ligger att alla ger allt och liksom krigar och sliter och har rätt inställning. Men de har inte det. De spelar som om det vore vilken match som helst i november.
Ja, precis. Och den här Penguins-matchen var ju lite rock bottom nästan.
Ja.
Precis, de har fått några dagar på sig att vila upp sig inför den efter en svag match mot Philadelphia. Och så kommer de ut och ligger under med 0-3 direkt. Liksom.
Ja, och det var ju till och med Pittsburgh-skribenterna var ju förbryllade över att ja. Med season on the line att de spelar på det här sättet, hur är det möjligt? Det ser inte så ut.
Nej.
Och hur kan det vara? Hur kan den här gruppen sakna inställning? Vilka är det som, är det Dylan Larkin som är kapten som inte driver på till?
Nej, för han var ju borta ett tag och då började ju förloras matcher, men nu har jag varit tillbaks ett antal matcher här nu och det händer ingenting ändå. Det blir nästan sämre.
Ja.
Ja, det är underligt hur det kan ske så här i mars år efter år. Och apropå Eisenman då, att han inte lyckats hitta liksom, rätt pusselbitar för att få Detroit att ta nästa steg. 2 år sedan till exempel när de missade slutspel på målskillnad på något sätt till slut.
Ja.
Det har ju varit så här så många år nu. Jag menar, det var länge sedan det var ett rebuild-projekt. Nu har de försökt ta det där sista steget 3-4 år. Och det slutar alltid med att de viker ner sig. Framförallt i mars då, men på sluttampen av säsongen.
Ja, alltså nu, man ska ju akta sig då för att slå fast någonting.
Nej, det kan ju, nu är det 4 raka segrar nästa gång vi poddar och sånt där.
Ja, men jag är oroad för dem. Jag befarar att det kan bli svårt när de är så dåliga på att spela stora matcher. För det kommer bara vara stora matcher.
Ja, och jag tycker som sagt med Iceman, det känns oväntat att jag ska sitta och såga honom. Men blir det så att de missar slutspel i år igen, då kan de inte hålla på att sparka sin 4/5 coach under Iceman eran, utan då är det faktiskt han som ska bytas ut. Då måste det in nytt där på absolut ledande hockeypositionen för att förändra dynamiken.
Ekelig.
Ja. Just det. Nej, jag kommer inte på något samtal där heller. Nej.
Det är också intressant med Columbus och Ottawa som ju kom stormande från djupet av klungan. Kan man säga. Men så fort de hade uppnått det de jagade, då blev det svårare. Och det kommer tillbaka till min lilla käpphäst. Det är lättare att jaga än att bli jagad.
Ja.
Och nu har de ju liksom förlorat. Ottawa åkte på en riktigt bedrövlig förlust borta mot Florida igår. Låg under med 5-0 efter en period.
Ja, det är bara rasa in kassade.
Ja.
Ja, och Columbus vill jag säga, de har nu 4 raka torsk nu sen vi spelade in senast. Och bland annat mot Boston då, där de ändå ledde med 3-0. Fick lite pushback och gjorde lite spände musklerna i den matchen att nu är vi tillbaka igen. Men den förlorar de till slut i sista perioden och blir 3-3. Och så torsk på straffar.
Mm. Jag vet inte vad Bonus har sagt, men det är uppenbart att det var lättare att styra det skeppet när de liksom stormade på bakifrån.
Ja, jag tycker hans uttal, det har varit så positivt hela tiden sedan han tog över. De har vunnit, det är ju liksom, ja, fram till de här 4 raka torsken så har det bara hänt 2 gånger att de överhuvudtaget har gått poänglösa från en match på 2 månader.
Ja.
Men nu kände jag igen lite Bonus från slutet, eller från dåliga små perioderna i Winnipeg när han pratade om no pushback och såna här grejer. Nu var det liksom selfish play, we have a lot to learn och sånt där. Så när han sitter och frustar på presskonferensen.
Ja.
Från den här smekmådan lite grann till...
Ja, det är nog rätt lätt att orutinerade spelare som är med om en sån här, att man kommer tillbaka, att de förlorar lite ödmjukhet.
Ja. Men sen är det också, som du säger, det här med jagad och jaga. Bara kolla, det tycker jag man kan se i alla sporter och fenomen och länder och så vidare. Om man bara kollar på Sverige här, så i bottenstriden i SHL, att både HV och Leksand var på vippen att liksom jaga sig i fatt. Men precis när de hade känning eller till och med var över strecket, då kom nästa formsvacka. Liksom. Mm. Mm. Då andas man ut.
Och ja, sen... man andas ut och kanske förlorar, som jag säger, lite ödmjukhet. Ja. Jag kan tänka mig att det finns de i Columbus, de här ledande Marchenko och kompani, som känner att ja, vi är så bra, så nu kan vi lira. Liksom.
Ja, ja, och så är de tillbaka där de var i januari. Liksom.
New York Islanders har ju också problem. Som sagt, de åkte på den där supertorsken mot Pittsburgh.
Ja.
Och sen mer väntad förlust mot Buffalo igår i en tät match. Men två raka förluster, det har man inte råd med när man ligger där de ligger. Det är för ojämnt, tycker jag, från match till match. Emellanåt är de kanonbra, som när de slog Dallas.
Ja, eller som också har hänt sen senast vi spelade in, att de vände 0-2 till 5-2 mot Florida. Sköljde över Florida Panthers i den matchen.
Ja, den andra perioden, den var kanske den bästa på hela säsongen.
För ja.
Och då Matthew Tkachuk, som hade gjort dem där, båda målen för Florida första perioden, sa efter, oh god, they just came at us.
Ja.
Det var en utmaning bara att ta sig av isen.
Ja, jag tycker, ja, och vi har ju sagt det om Islanders i flera veckor nu, hur ojämna de är. Och bara sen senast vi spelade in så har de alltså den här 8-3-torsken mot Pittsburgh, men samtidigt den här furiösa årets period mot Florida. Liksom.
Mm.
Ja.
Ja. Men sen är det då två lag som jagar bakifrån och gör det på samma sätt som Ottawa och Columbus gjorde förr. Nu är det Washington och Philadelphia som ser lyckade ut på det sättet.
Ja.
Washington har ju dragit sig in i striden igen också och har bara 3 poäng upp.
Ja, vi har ju nämnt Flyers att det kanske skulle kunna gå, men att det förmodligen är för långt upp. Men Capitals har vi ju räknat bort. Och ja. Speciellt när de var sellers vid deadline dessutom. Men nej, de är faktiskt med i racet nu. Det är lite sensationellt. Flyers, det vill jag lyfta fram Samuel Ersson. Som haft en riktigt tung säsong generellt sett. Och statistiken är inte speciellt smickrande. Men här på slutet har den mer eller mindre tagit första spaden från den annars så lyckade Dan Vladar. Och vunnit 4 raka matcher för Flyers när han har stått.
Ja, ja, det är kul. Ja. Samme från Falun.
Ja, just det.
Falun. Där har du varit mycket.
Där har jag varit. Ja, det har jag.
Ute på banken. Så.
Jajamän.
Mm. Ja, som är en krog alltså. Han är inte suttit på banken.
Nej, jag har en gode sim.
Ja.
Min kompis där.
Ja, men det är inte omöjligt att de två hinner jaga kapp också. Det känns som det är 2 platser att slåss om. Det är sista platsen i Metro och sista wildcard-platsen. Vad som är öppet just nu.
Ja, och jag fortsätter precis som förra veckan att inte sitta och tippa någonting. För
nej, vi låter det bli det.
Det höll jag på med här tidigare mars, och det har ju inte lett någonstans.
Nej. Och då förra veckan var vi också imponerade av Nashville, som hade vunnit 4 raka eller 5 raka rent av.
Ja.
Well, nu har de förlorat 3 raka.
Ja, det går snabbt och plötsligt är det bara 1 poäng ner till slutspelsträcket. Då hade de skapat sig lite lucka, men nu är det fight igen.
Och där bakom är det plötsligt riktigt trångt i kön. Alltså vi har Nashville på 77, Kings på 76, Winnipeg 76, San Jose 75 och Seattle 75.
Ja.
Mm.
St. Louis kan vi nämna också, 73, det är 5 poäng upp, men de hade ju gett upp helt vid trade deadline, tänkte man, och bort med kapten Braden Schenn och de försökte ju egentligen trada bort Colton Parayko, och det var Justin Faulk som gick till Detroit till exempel, men faktum är att från trade deadline och framåt, nästan en månad sen, så är de bäst i väst, tagit flest poäng av alla. Sen OS-uppehållet har de släppt in minst mål i hela ligan, tror jag faktiskt. Har bäst målvaktsspel, har bäst boxplay, som tidigare var sorgbarn alltihop. Men Jordan Binnington, vi minns ju hur han var innan OS. Nu är det ju faktiskt Joel Hofer snarare som har tagit över första spaden där. Men det, ja, alltså, de här gubbarna som försvann, de har ersatts av nya ynglingar. Svenska till exempel, som Theo Lindstein och Otto Stenberg. Och Jonathan Berggren har fått mer chanser också. Ja. Det är ett ungt St. Louis som är hetast i hela västra konferensen nu i mars.
Nu förlorade de senast, men de hade ju en fin segersvit där. Och det väckte drömmar i Missouri om en fast forward-version av 2019.
Ja, ja, exakt.
Men det här är väldigt svårt att reda ut. Winnipeg är ju plötsligt bra också.
Ja. En poäng nu från slutspel.
Ja, väldigt kul där är att Elias Salomonsson har gjort så bra intryck på slutet.
Precis, och det har också lite med trade deadline att göra, för att det faktum att Logan Stanley och Luke Shen skeppades till Buffalo, två backar bort från laguppställningen, det öppnade ju verkligen upp för Elias Salomonsson, och sen dess är ju han är gjuten i topp fyra för dem, och ja, en av deras bästa backar.
Ja.
Inte så mycket poäng kanske, men otroligt stabil, både offensivt och defensivt, och han sätter ju ett första pass och så vidare. Och från SHL så kommer man ihåg hans slutspel med Skellefteå 2024 när de vann guld, och han var kanske bäst i hela slutspelet, framför alla fall backmässigt. Ja. Så att där har de ju en jättetalang, och jag har sett att Winnipeg-fansen är lite sura på klubbledningen där, tränarstaben och general manager Cheval Dejo, för att de har uttalat sig om att planen var egentligen att han skulle spela AHL hela den säsongen. Men har de gömt honom i AHL? Den här toppbacken Salomonsson som dominant i SHL för två år sedan. Liksom. Varför har vi inte haft han i Winnipeg Jets tidigare? Han är ju kung.
Ja, kul. Det händer. San Jose är också intressant. De hade man börjat räkna bort igen, för det kändes som att Mackley Celebrini, vad heter det? Han famlade efter, han var slut liksom. Jag orkar inte mer. Bränslet var slut.
Ja, det var inte samma poängtakt längre.
Nej, men nu har de studsat tillbaks och har bara två poäng upp dem också. Man ska inte räkna bort det här laget.
Nej, och han har alltså klättrat över 100 poäng nu som blott den sjätte tonåringen genom tiderna. Och den andra aktiva NHL-spelaren lyckas med det. McDavid lyckas aldrig med det. Ingen Dreisaitl eller ingen Ovechkin eller sådär, utan det är bara Crosby av dagens aktiva NHL-spelare som gjorde över 100 poäng som tonåring.
Nashville är ju inne i, de är ju på en bortaresa nu i Kalifornien. Då ska man ta Kings två gånger. Snacka om viktiga matcher.
Oj, 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 vilka avgörande matcher för sträckstriden.
Ja. Så att det där avgörs ju deras säsong. De möter Kings, Sharks, de blev väl,
får se. Anaheim också.
Ja, sen Kings igen. Som sagt. Ja. Och slutligen, ska vi se, Dax också.
Ja, då har vi nog mycket att säga här igen nästa vecka när vi spelar in de där matcherna i spelarna.
Ja.
Och annars tyckte jag Nashville, de mötte ju Tampa här nyligen också på bortaplan och ledde med 2-0. Sen vände Tampa och vann med 3-2. Men jag var ändå rätt imponerad av Nashville då. Och speciellt när de ledde med 2-0 så tänkte jag att jaha, är det här, blir det något slutspel för det här laget? Men jag tycker ändå att det ser ut som ett rätt bra lag. Alltså, nu är det 3-14 vi ser ligger med.
Ja, men nu är det väldigt viktigt på bortaplan.
Ja. Oj.
Ja. Chicago är ju inte med alls. De får snart ett E i sin i tabellen, gissar jag.
De är näst sist. Ja. Det är bara Vancouver som har ett E än så länge, men de blir snart joinade av Blackhawks.
Ja, jag vet inte. Det är... Vancouver har ju 50 och Chicago närmaste har 68. De är 18 poäng efter närmaste lag. Det är otroligt.
Ja. Frondell får göra lite mindre poäng om det ska...
Ja, men det var ju det jag skulle komma till. Ja. Att igår då, i hemmapremiären i United Center... Mm. Så gjorde Anton Frondell i nummer 16 nu istället för nummer 15. Han har tagit över nummer 16 för att hylla Marcus Kryger, sin mentor och kapten i Djurgården. Kryckan blir hyllad i Chicago, där han ju också spelade då och vann två Stanley Cup.
Just det.
Så det kändes fint. Och ja, matchen mot Winnipeg hann inte mycket mer, bara det var 4 minuter något, och dök Anton upp i slottet och pangade in sitt första av hundratals kommande mål på självaste Connor Hellebuck.
Ja, var någon sån sak. Ja. Som varit väldigt bra efter OS också. Men Frondell överlistade honom. Och ja, han har gjort... han är ju uppe på en poäng per match hittills i sin 5 matcher långa NHL-karriär. 1+4.
Ja. Ja, det är väldigt imponerande. Med tanke på liksom omständigheterna. Att han bara kastas från hela scenariot till det andra. Och sköter det. Så han verkar så jävla redig person också.
Ja.
Så väldigt bra i presskonferenser. Charmig och rolig och bra.
Ja, nej, precis. Och det är lite intressant också att han nu spelar center. När vi pratade om hans NHL-debut mot Islanders förra veckan, då var han ju ytter bredvid Connor Bedard i första kedjan. Men sen dess har ju Jeff Blashie bestämt sig för att experimentera lite här på sluttampen av säsongen och köra en, som han kallar det, 1-2-3-punch.
Ja.
Med Bedard, Nacer och Frondell som centrar. Och han har gjort det väldigt bra hittills som center. Det är ju hans naturliga position egentligen, som han spelar hela juniorkarriären. Sen valde Kimby den här säsongen att ha honom som ytterforward i Djurgården för att han inte kanske helt litar på honom defensivt, och dessutom tyckte att han hämmades lite offensivt av att vara center och behöva tänka defensivt.
Mm.
Men det ska man komma ihåg med Frondell, att han sätter ju stort värde i att vara bra defensivt också. 16 som han byter till som tröjnummer nu, det är inte bara en hyllning skulle jag vilja säga till Kryger då, hans mentor i Djurgården, apropå duktiga tvåvägscentrar liksom. Utan jag skulle också vilja säga hans idol, som han har sagt flera gånger, det är ju Alexander Barkov, nummer 16 i Florida Panthers.
Ah, okay.
Som han har sagt att han model his game after liksom. Så att han vill bli en riktigt bra tvåvägscenter. Han inspireras av Jonathan Taves tid i Chicago också.
Spännande, det måste jag fråga om någon gång. Nu ska de ut på roadtrip igen då, med Edmonton, Seattle, San Jose, och sen har de en, avslutar de säsongen med en homestretch mot Carolina, St. Louis, Buffalo och San Jose.
Ja, och för att komma in på lite mer från Dell-siffror då, så visst han gjort massa poäng. Sen kan man ju konstatera underliggande mässigt sett att ja, det har inte varit så smickrande. Men här sista matchen när han gjorde mål då, hemma, första hemmamatchen mot Winnipeg där han gjorde mål på Hellebuck, så fick han i första hand faktiskt matchas mot Mark Scheifele. Det är inte så lätt som 18-åring att gå upp mot Mark Scheifele. Men bäst XG i hela Chicago den matchen, det hade Anton Frondell mot Scheifele, så var han inne på 11 skott framåt, bara 5 bakåt. Visserligen något slarv på ett mål, han var inne på avgörandet för Winnipeg i overtime, men han var inne på samtliga mål som Chicago gjorde i matchen, 3 stycken. Så att det var en riktigt bra match mot svårt motstånd för Frondell som center.
Yes. Ja, då är vi klara då.
Ja, det tycker jag. Jag har varit på ungefär en timme.
Och du ska göra redo att åka till hytten i Norge.
Ja, precis. Jag ska laga lite mat och sen ska jag gå och lägga mig och sen ska jag åka tidigt imorgon till hytten.
Flyg?
Nej, faktiskt inte. Det blir tåg.
Ja. Hur lång tid tar en tågresa från Stockholm till Oslo?
Ja, om SJ sköter sig så tar det 5 timmar ungefär.
Nej, det är inte farligt.
Nej, det är inte så farligt. Så ja.
Vad åker man via då?
Ja, det är via Örebro. Nej, det är det inte alls det. Det är via Katrineholm, Hallsberg som alla tåg. Ja. Och så är det Degerfors, Karlstad, Arvika, Kongsvinger och sen Oslo.
Ja, nice. Men det är inte så långt från, alltså när man är i Borlänge och kör upp mot Leksand. När man kommer till Djurås så är det skyltar mot Oslo från rondellen där. Då är det 40 mil till Oslo. Och då får man åka över Vansbro, alla sådana här härliga dalar.
Ja, just det.
Metropoler.
Kanske svänger kör, där och kör till Oslo i sommar. Jag
vet. Kör Dalavägen till Oslo.
Ja, kanske jag ska göra det. När jag är ändå uppe i Falun någon gång.
Ja, jag kanske kommer åka med och hälsa på.
Ja, du ser.
Härligt. Det skulle vara kul att tillbringa en helg i Norge.
Ja, jag är välkommen. Ja.
Men du, vi avslutar väl då ikväll för övrigt. Utan att de spelar så kan Minnesota få ett X i tabellen också. Och då har alla topplagen i Central det.
Ja.
Det börjar dyka upp sånt här på NHL.com. Clinch scenarios.
Ja, precis. Då vet man att det närmar sig slutspel.
Ja, verkligen. Minnesota will clinch playoff berth if the St. Louis Blues defeat the Los Angeles Kings in any fashion or if the Anaheim Ducks defeat San Jose Sharks in regulation.
Ja, sånt där gillar man också, de här prefixerna liksom, för att det ska... Det är också ett vårtecken om något.
Ja, in any fashion. Eller så här, ibland blir det otroligt komplicerat med straffar och
ja. Mer regulation wins.
Ja.
Om de inte vinner ordinarie tid, då kommer det inte räknas. Liksom.
Ja.
Ja.
Ja. Men du har då en fin påsk i ditt andra hemland. Och vi önskar såklart även alla lyssnare riktigt glad påsk.
Ja, men jag säger detsamma till Björre och alla lyssnare och avslutar med hej hej helt enkelt. Hej hej!
Woof, woof.
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so come on,
hallo, hallo, hallo.
One, two, time, speed, so come on,
hallo, hallo, hallo.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.